I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag säger hej, jag säger välkomna till Pappapodden.
Då säger jag tjolululu.
Tjolulu. Tjobre, vad händer? Kuken vänder mellan dina tänder. Det är också en klassisk pappapoddshälsning ju.
Ja. Vi är lite bror, vi ser aldrig bror.
Nej. Like a raven, it's time to get this party blazing. Avsnitt 349 är det.
Klassiskt.
Och vi har mycket att diskutera idag.
Jag trummar lite.
Du slår dig på knäna.
Du har bland annat varit i Täby och föreläst. Ja. Berätta allt om det.
Ja, det ska jag göra. Nej, men det är så här att jag har haft en jävla lång uppehåll med föreläsningar.
Ja, jag har tänkt på det också. Jag tänkte på det på vägen hit.
Ja, att det
är
så här,
är han ens en föreläsare längre?
Ja.
Håller han på med det?
Ja, jag, det ska inte handla om det. Men jag kände ju det när jag föreläste att det är nog, alltså det är så konstigt, det är som mitt hemliga liv. Det är ju egentligen det som är mitt jobb. Det är det som jag typ är satt till världen för att göra. Det är det som jag är bäst på. Att
som
stå
Jesus
inför.
Typ.
Ja, fast han fakturerade ju inte. Och så.
Men, det vet vi inte. Vi vet inte vad de hade för sådana
system.
Monetära rutiner.
Nej, det kanske hade Swish.
Mm.
Så det var svart och sådär. Men att ställas inför 200 till 350 någonting personer i en aula och sen så prata med dem i 60-90 minuter, det är nog liksom så här min grej i livet. Alltså det är det som jag är bäst på. Det kan ju vara plågsamt och gå dåligt, men oftast går det ganska bra. Och det är det som jag har tränat mest i och som jag väl, det som jag tjänat mest pengar på så här, under de senaste 15 åren också. Nog med skryt. Men så det kan jag säga så här att vi har tänkt på det också. Så här, jag har haft Instagram nu. Så här, det är inte det här jag ska prata om riktigt, men förut så gjorde jag ett mejlutskick, alltså att jag gjorde reklam för mig själv en gång per läsår.
Alltså ditt Instagram-konto?
Nej, förlåt. För mina föreläsningar. Att jag hade samlat ihop e-mailadresser till olika skolpersoner. Alltså, och då var det liksom naturkunskapslärare, kanske rektorer, biträdande rektorer, skolkuratorer.
Jag såg framför mig skolpersoner, så här, random personer som går i skolan.
Bänke i 8B.
Ja, men så, vad vet du om sex?
Ja, precis. Ja, men, och sen så en gång per läsår då, så skickade jag ett reklamutskick där jag presenterade mig själv och mina föreläsningar.
Just det.
Och det gav ju en massa jobb. Och sen så kände jag väl för några år sedan att jag hade lite för mycket jobb. Så nu har jag inte skickat det här på flera år. Vilket gör att jag har färre föreläsningar nu än vad jag haft tidigare.
Mm.
Och det känns lite tråkigt. Och då började jag tänka efter den här föreläsningen häromdagen, så här, jag borde skicka ut det där igen för jag skulle ha fler föreläsningar. Så kom jag på att jag har ett Instagram-konto där jag har gjort reklam för olika saker. Dels poddar vi har gjort, men också så här företagssamarbeten. Men det har jag aldrig ens nämnt med ett ord att jag föreläser.
Nej, men du var ju också konstigt. Stolt idag över att du har en gång pratat om din bok, Pappalogi, på Instagram.
Ja, jag gillar ju inte självreklam supermycket.
Nej, men det är konstigt. Ja, alltså,
vi känner en annan person som gör reklam för sin bok varje dag. Och då sa jag att
Ann Söderlund. Alltså, jag kan stå för det. När vi pratar om, jag har inga problem med det.
Och då sa jag att jag ändå är stolt över att under de 5,5 år som mitt Instagram-konto har funnits så har jag bara nämnt Pappalogi.
Men då var min grej var så här, om Ann Söderlund är ena ytterligheten och du är andra ytterligheten, så kan du kanske landa någonstans i mitten utan att folk blir provocerade. Du har ändå skrivit en bok som rör...
Ja, nu var det ju länge sedan, men det var ju mer då som det skulle
hända. Men det är väl ganska... Det är väl ingen kunskap i den som är så här helt out of date.
Nej, men jag är inte superförtjust i självreklam, och det är väl därför jag aldrig, men däremot så är det ju konstigt att jag sitter nu och tänker så jag ska skicka ut en mailutskicket igen, så tänker jag inte på att det som har hänt sen jag höll på att skicka ut mailutskick, det är att jag har ett Instagramkonto med 24 000 följare. Alltså, det kan man ju liksom utnyttja.
Ja, men det, jag tror inte att du bara kan göra det. Jag tror att du behöver skicka mailet också.
Ja, ja, nej, men alltså, jag menar, det är ju konstigt att skicka ett mail och inte skriva på Instagram att man
så har föreläsning. Jag tycker om du nu ska skicka mailet, då ska du också göra det i kombination med att du lägger upp på Instagram.
För det, ja, men det känns som att det är något som jag är ganska bra på att göra, som jag tycker är kul.
Och du är bra på Instagram också.
Nej, det vet jag inte.
Det är det ju. I alla fall om man jämför med undertecknad.
Ja, inte om man jämför med mina föreläsningar.
Nej, nej, du är bättre på att föreläsa, ja, än... Exakt. Kul. Grejer man är bättre på än Instagram. I mitt fall, ganska många.
Ja, men nu skulle jag till Tibble gymnasium, och det är nog den skolan som, det är min trognaste kund. Jag och, alltså det har hänt så mycket sedan jag började föreläsa där. Vi pratar varje år när jag kommer dit, Katarina heter hon. Hon var då lärare och nu typ rektor, programrektor på skolan.
Hon är fortfarande kvar.
Hon är fortfarande kvar och bokar mig varje år. Mm. Och det är varje år så att både hon och jag har lite så dåligt samvete. Jag har dåligt samvete för att det känns så här, borde man inte ha kommit vidare? Liksom, nu har jag ju föreläst här om typ samma saker i en herrans massa år. Och hon har lite dåligt samvete för att det är alltid samma upplägg. Så här, ja, jag bokar dig, Manne, och jag visar filmen Billy Elliot. Som är ju, känner du till Billy Elliot?
Det är klart jag gör.
Mm, jag har sett den.
Ja, ja, en jättefin film.
Skitfin film.
Dansaren.
Exakt.
Den pojken som vill dansa, arbetarklass.
Ja, kille. Precis. I gruvort i England vill han dansa ballett. Istället för att hålla på med boxning och sånt som man ska göra där. Mm. Skitfin film. Och jag minns de första åren som jag åkte till Tibble gymnasium, då... Nu har det bytt så att först föreläste jag och sen är filmen. Och då var filmen först och sen föreläste jag. Och jag tror så att de första 5 åren så satt jag där och tittade på Bill Elliot på Tibble gymnasium i aulan. För att jag ville se den liksom, och att jag satt och grät varje gång.
Och att du, det är också så här, då har du samma känsla. Det är ungefär som när man gör tv. När jag höll på med tv mycket, att det var viktigt för mig att se de bandade inslagen. Även om det var live on tape. Så att man hade samma känsla när man kom tillbaka från inslaget. Så att man inte låtsades att det var viktigt för mig.
Ja. Ja, men precis.
Men det är samma, tänker jag.
Och jag började ju gråta varje gång. Men hon känner ju alltid lite så här, är det lite skämmigt att det är samma upplägg? Men det tycker inte jag alls. För jag tycker den filmen verkligen står sig för det temat. Och att det är jättebra. Och sen tycker jag det är bra att hon bokar mig. Men jag känner ju lite så här, oj, tänk om hon stannar kvar nu och lyssnar. Sen är det liksom skämt som hon har hört hur många år som helst.
Just det.
Så det som var skönt nu var att hon bara, men jag hinner inte stanna, jag smyger ut. Så kommer jag tillbaka på slutet. Jag bara, puff, då behöver jag inte oroa mig för att återupprepa gamla skämt. Mm. Men så funderar jag på sen när jag började föreläsa, jag tror att det var liksom...
Men är det alltid typ första årsringen eller andra?
Alltid ringen? Två år.
Så att då är det, de går i två år, så att det är... Alltid nya då varje år?
Ja, de har ju inte hört mig någon mer. Eller någon tidigare gång. Nej. Men när jag började föreläsa, jag tror att det var 2006. Det är 13 år sedan. Mm. Och då var det så att...
Ska vi ringa in lite vad som hände 2006? Bara för att man ska sätta ett perspektiv på det. Alltså,
I världen, tänker du, eller?
Typ. Det fanns ju... YouTube var väl typ 2 år gammalt.
Mm.
Och det var ju inte alls...
Instagram fanns inte. Och inte Facebook heller. Jag tror Facebook hade börjat på... På, var det Harvard? Eller
ja,
var det?
Precis.
Man hade liksom satt igång 2007, det som en intern grej. Där.
2007 var väl första liksom, riktiga boomen.
Våren alla... 2007 skaffade många det. Ja. Så det hade jag ju inte. Och jag hade inte träffat Sara. Nej. Jag levde singelliv.
Hade du MySpace?
Nej, det hade jag inte.
Det hade jag. Mm. 2006.
Är det var för musikpersoner?
Nej, det blev ju sen så här lite olika hipster.
Jag höll inte på med några sociala medier. Utan det jag gjorde var att jag drack och knarkade jättemycket.
Det är coolt.
Jag vet inte fan. Och jag hade en blåvitrandig Busnell-tröja. Du vet, med så här knäppning på inte på nyckelbenet, på trapsen. Alltså,
ja, jag fattar. Typ.
Knäppning på axeln. Ut mot axeln. Mm. Väldigt snygg. Busnell. Mm. Och sen så hade jag ett par höga Adidas-skor. Blåvit-röda.
Roligt att jag försökte så här, vad hände i världen?
Ja.
Och du zoomade in lite på... din skjorta eller din tröja.
Vill du fortsätta prata om vad som hände?
Nej, men jag bara tänker så här, 2006, det är väldigt länge sedan. Ja. Det är väl det jag vill och komma på något bra exempel på hur länge sedan det faktiskt är.
Ja. Ett exempel för mig är ju att jag drack och knarkade mycket och hade den här Busnell-tröjan.
Ja, men finns det något annat i... Var det så att 2006 var väl då alliansen kom till makten? och bröt den hegemoniska, ja, ordentliga så, socialdemokratin. Mm. Alltså att det var, nu har ju den brutits några gånger, men det känns som att det var startskottet för det, liksom, om man pratar om det lite mer nyliberala.
Sverigedemokraterna låg väl harva kring ungefär 1%. Ja,
de
en halv.
Fanns ju knappt, kan man ju säga. Och det var nya Moderaterna. Göran Persson åkte ut med buller och bång i valet. Ja, så att det känns ju som, det känns som en annan era ju.
Mm. Och jag var singel också.
Mm.
Och jag hade inga barn, jag hade inget körkort. Jag hade aldrig faktiskt ens övningskört.
Jag var däremot ihop med Li och hade körkort.
Ja, det hade du. Mm. Men sen så har jag fortsatt då komma dit varje år. Och så här, min föreläsning är ju en annan än vad den var då. Det finns, jag tror inte det finns något så här som överensstämmer. Alltså det är helt olika ord, men det är ändå samma DNA. Eftersom jag...
Det är som farfars gamla käpp.
Hur funkar den med farfars gamla käpp?
Alltså att det är, man har bytt ut...
Viskleken.
Man har bytt ut den här grejen under, stödgrejen. Man har bytt ut själva handtaget. Man har bytt ut träet i själva stången. Men det är ändå farfars gamla käpp.
Exakt så är det. Jag skrev någon föreläsning liksom för 20 år sedan. Som har ändrats hela tiden medan jag stått. Och sen som jag liksom hade... Först hade jag liksom en massa papper med mig. Mm. Som Freddy Wadling typ. Och sen så hade jag några stolpar. Sen slutade jag med stolparna och sen så har man fått feeling och sen har saker blivit kvar och sen har det liksom bytts ut. Men jag har aldrig haft något skrivet med.
Har du kvar det manuset från den första?
Liksom? Nej, jag tror jag har några stolpar någonstans, men inte liksom manuset.
Det skulle ju vara kul att se så här hur det har förändrats.
Ja, men, och de rubrikerna är ju borta nu. Och det har även tillkommit liksom så här huvudrubriker sen som har skett, som har kommit till huvudet men som har försvunnit. Alltså det har bytts flera gånger om.
Fast men den finns inte nedskriven nu? Alltså nu finns det bara i ditt huvud?
Ja, och det är ju rätt nojigt alltså när man inte har haft på någon månad att köra igång igen. Men och sen så, saker som har hänt då under tiden som jag föreläst där, det är att jag har slutat dricka, alltså stora livsomvälvande saker. Jag har slutat dricka, jag har träffat Sara. Jag minns att jag, förut så åkte jag ju, vad kan det heta, Roslagsbanan åkte jag dit. Det tog ju en jävla tid. Men sen så fick jag körkort och bil. Och vilken enorm grej första gången jag skulle sätta mig i min röda Ford Escort. Och Ford Escort 98 och köra dit.
Mm.
Det var ju så jävla liksom läskigt. Föra sig i trafiken.
Men var det inte lyxigt också?
Jo, det var lyxigt och läskigt. Jag minns att jag körde fel någonstans. Jag behövde göra någon U-sväng och det var liksom...
Det ska man säga att det här var ju också innan såna olika smarta kartappar på... telefonen. Det här var ju innan iPhones.
Jag hade faktiskt en GPS. Alltså en sån här TomTom.
Hade du?
Ja.
Det är ju avancerat. För när jag körde
det
bud...
Det hade man ju då.
Nej, men när jag körde bud, vilket jag gjorde ett tag där, det var några år tidigare, 2003-2004, då hade jag ju telefonkatalogen på sätet bredvid mig och kartorna i den. Och så här, liksom ska till Täby, slog upp Täby, åkte dit, sen kollade jag liksom
adressen. Ja, men jag kan säga, det var helt värdelöst att jag hade det här TomTom, för att det gjorde att jag inte lärde mig liksom att kolla på skyltar, utan att jag var så upphängd på den.
Mm.
Så att det var först sen när jag körde på Mallorca och inte hade någon GPS utan så här kolla karta och skyltar och sånt där som jag liksom lite mer lärde mig köra.
Just det.
Men det var ju väldigt stressigt och nervöst där i början. Och sen fick jag barn. 2010 föreläste jag och hade liksom en bebis hemma som bara var någon månad gammal.
Just det.
Och liksom Katarina då bokade mig, började se mig på ett lite annat sätt tror jag. Lite mer som, där blev vi jämbördiga. Innan så var ju bara någon författarunge som hade skrivit någon bok.
Och som var men, mer för som... hon har ju barn som nu typ är vuxna.
Ja, det tror jag.
Hon men det har ni aldrig pratat om, eller? Hennes barn?
Vi pratade inte så mycket om hennes barn. Vi pratade om att hon åker till Kroatien.
Men nu måste vi berätta vad som hände 2011.
Vad hände 2011?
Då lär du känna mig. Och hur påverkade det föreläsningarna? Måste jag alltså, omvälvande på något vis?
Ja, det var egentligen första gången som jag föreläste på Tibble gymnasium och kände dig. Det var 2012. Så jag hade ju känt dig ett tag redan.
Ja, så då var det liksom... Du hade,
det var old news.
Ja, det är svårt att säga hur det påverkade föreläsningen.
Ja, men jag fick väl en annan skjuts i steget.
Det måste jag ha fått. Ja. Det måste ha gett ett annat självförtroende.
Och sen 2013 när jag föreläste på Tibble gymnasium, då hade samma dag... hade den första pappalogirecensionen kommit.
Mm.
2 veckor tidigt, så det var jag helt oförberedd på.
Aha.
Och det var Andreas Ekström i Sydsvenska Dagbladet som skrev om att det var en pappabibel. Alltså det var verkligen en så här panegyrisk recension. Kan delvis ha att göra med att jag hyllar hans bok Hemliga pappan i pappalogi. Så det var lite lifehack. Mm. I alla fall en otroligt positiv recension.
Alltså lifehack, om man ska skriva en pappabok.
Bookhack.
Ja.
Dad bookhack.
Dad bookhack.
Ja.
Så att om... Ja, nu är inte du recensent, så nej, ska inte hylla papologi. Så fortsätt att hylla Andreas
Ekström. Ja, men jag kanske kan hylla någon i podden som skriver en pappabok där den hyllar papologi. Yeah.
Just det.
Men då kom jag dit helt omtumlad av det här. Då skulle jag släpa fram en gigantisk whiteboard. Den stod längre bak på scenen. Jag skulle få fram den lite och skriva upp telefonnummer som jag skulle smsa till. Då välte jag den över mig. Så att den lyckas skrapa upp min hand. Så att det sprutade blod. Och sen föll den ner på min fot som blev stor som en jävla fotboll. Alltså helt blålila och stor. Och det sprutade blod över scenen. Och de här kidsen skrattade ju så att de höll på att dö. Alltså det såg ju så roligt ut. Många trodde att det var så här en del av liksom föreställningen.
För så är det ju. Att, det har ju olika komiker berättat att de märker att de får ett garv när de liksom råkar sätta i halsen eller någonting. Och sen har de försökt implementera det här i föreställningen med varierad lycka. Att oftast blir inte alls lika roligt när man försöker göra någonting som kommer spontant. Har du nu efter det här försökt med olika blodampuller eller vad heter det, sån här fake blod?
Det skulle man göra, men däremot så är en sak som alltid blir roligt är när jag dricker vatten.
Mm.
Alltså så här...
Ja, men det har du nämnt tidigare.
Ja, att det tycker de är sjukt kul.
Mm.
Och att jag pratar alltid, eller ja, nu var det länge sedan, men att ofta så pratar jag om hur man ska förhålla sig till det här vattendrickandet. Mm. Och det tycker liksom att det är roligt när man blir tyst.
Men det är fortfarande roligt när du dricker vatten, även om du inte pratar om det.
Ja, alltså det är någonting med det som de tycker det är roligt. Mm. Men nu hade jag ingen vatten i förrgår. Jag glömde det, tror jag.
Missade du massa
så glömde jag dricka. Ja, verkligen. Men sådär, så, och det var roligt för att då höll SIFO på, du vet, de gör undersökningar. Och då
det är deras grej,
ja. Ja. Ja, men då var jag med så här undersökning om arbetslivsrelaterade olyckor.
Mm.
Och det var så här, varje gång de ringde så bara, nej, jag sitter hemma liksom och typ skriver grejer, så det är inte så mycket som kan hända.
Men nu?
Och så längtade jag efter att jag skulle ringa, så när de ringde upp och berättade att jag hade vält en whiteboard på mig, så var ju det jättekul och fantastiskt på alla sätt och vis. Men sen har jag bara blivit äldre, jag har fått fler barn och liksom jag har blivit en vuxen. Nu är Katarina och jag vuxna båda två och sådär.
Mm.
Och kidsen i publiken, förut så... de såg ju mig på ett annat sätt. Så
du var ju mer som... Alltså i början måste du ha varit mer som en storebrorsa som kom och snackade.
Ja, verkligen.
Alltså, nu är du ju verkligen
inte det. Då var jag ju i deras ålder, bara snäppet äldre. Nu är du ju en gammal gubbtjuv.
Det är en slutsats som jag har dragit av... För jag läser ju den här kvällskursen på Bergs nu, som vi pratade om förra veckan med Instagram.
Där du ädar olika personer.
Precis. Också roligt att ingen har nämnt någonting om det.
Nej.
Det är ju spännande.
Men tror du de har hört det då?
Alltså, ja, det vet jag ju inte. Nej. Jag har ingen aning faktiskt. Men de kanske inte alls är i målgruppen om man säger så.
Nej.
Men det som har slagit mig när man är uppe i våran ålder nu, när man börjar närma sig 40, det är att det är folk...
Ja, vår ålder vet jag inte. Jag har ju rätt långt kvar till 40 vill jag
säga. Men vad är det nu? Du har fyllt 36.
Ja.
Ja, men du är på andra halvan 35.
Ja, det är.
Det som är grejen i alla fall
går
är...
Går det fort nu eller?
Ja, det går slope downhill. Heter det kanske. Men att det är väldigt många som är yngre än en som är väldigt vuxna.
Mm, just det.
Alltså att man är, förut var det så här som att man, jag kände att man var vuxen, men de som var yngre än en, det var typ gymnasieungdomar.
Ja.
Nu är det liksom, alltså folk som är vuxna som är under en är så här nyblivna föräldrar eller småbarnsföräldrar, men de är ändå typ 10 år yngre än en själv.
Ja, det är ju knäppt. Det är ju jätteknäppt.
Att det liksom är, man är inte så här...
90-talister har barn.
Ja, man är liksom inte en sån här vuxen... alltså lite nybliven vuxen.
Jag kanske ska säga det här. En sak som jag, en information, en liten parentes som jag gärna vill ha in. Och du kan nog gissa vad jag vill prata om nu. Det är nämligen så att
320 000 svenska barn mår dåligt över att deras föräldrar dricker.
Jag vill prata om John Kingstedt, allas vår Jesus. Han är ju just en sån, född på 90-talet.
Ja, han är 26 sen.
27.
1990. Ja, han har fyllt 27 nu.
Ja, jag tror det i alla fall.
För han var 26, för det är också en parentes. Ja. Det är en parentes inom parentesen inom parentesen.
Ja, verkligen.
Vi finns ju en annan löparprofil som heter Run Sanna Run på Instagram.
Mm.
Och jag chattade med henne vid något tillfälle och påstod då att John Kingstedt, alltså jag var helt taget i luften, fått för mig att han var 21.
Mm.
Och hon blev jätteförvånad. Men han är ju småbarnspappa och gud, springa sådär när man är 21. Jag bara, jag vet, det är helt sjukt. Sen så bara, efteråt när jag väl chattade, bara, gud, va? Vad har jag fått därifrån egentligen? Då var jag tvungen att chatta upp John Kingstedt och bara, hörru, jag har sagt till Run Sanna Run att du är 21. Är jag helt ute och cyklar? Han bara, japp, jag är 26. Ja. Så, men det här var ett halvår sedan.
Han är född 92, jag tror han är 27 nu. Ja. Och han är ju småbarnsförälder. Så han är sån här småbarnsförälder född på 90-talet. Men det jag vill tipsa om i honom, det är att han han är ju en elitlöpare och fruktansvärt bra.
Han är en elitlöpare. Alltså det är inte så här att han är en elitmotionär, utan han är en elitlöpare.
Han är elitlöpare. Jag har sprungit i landslagskläder och är otroligt duktig. Och lever löpning. Och det har ju också gjort hela sitt liv. Alltså, du känner till Yao Ming, basketspelaren, va?
Yep.
I Kina hade de ju en grej att man tussade ihop atleter för att de skulle få bra barn. Så då tog de bästa basketspelarna, så fick de här bästa basketspelarna Yao Ming. Mm.
Och han var väl den första kinesen i NBA?
Ja, och var fruktansvärt bra.
Och fruktansvärt lång.
Extremt lång. Och det hade ju de fixat under den kinesiska regimen. Mm. Och nu är det så här, Johns föräldrar, de tvingades inte ihop. Utan de
fördelen med ett auktoritetssystem skulle jag säga. Ja. Finns ju en del nackdelar också.
Det behövs ju inte alltid. För att Johns föräldrar, de valde varandra helt utan att liksom Olof Palme eller någon sa till dem. Utan de blev kära i varandra.
Han var ju död 92. Sen sex år tillbaka.
Ja, men de kan ja, det är sant. Mm. Ingvar Carlsson hade ingenting med tillblivandet av John att göra. Nej. Utan de verkar ha valt varandra helt själva.
Men hej, jag heter Ingvar.
Och båda de var duktiga löpare, särskilt mamman, skitduktig. John föddes med helt perfekta löpargener från båda föräldrarna. Han skjutsades runt i den första löparvagnen som importerades i Sverige. Han växte upp på Källbrinks IP och i Storängshallen i Huddinge. Och sen så fort han hoppade över det här med att gå, utan han började omedelbart springa. Mm. Och sen har han sprungit sedan dess. Mm. Springer oerhört fort, också världsrekord med barnvagn, 32,20.
Vilket är viktigt med tanke på det du ska berätta nu.
Ja, för att han kommer nu börja att erbjuda sina tjänster som personlig tränare. Och då kan man använda honom till att, om man vill bara ta en löptur och ha lite teknikfeedback, eller jag har använt honom till att springa fort. Där jag beställer en fart och sen så kör han den, sen lägger jag med hans rygg.
För jag vågar lova att du som lyssnar, hur fort du än vill springa så kan John springa lite snabbare.
Han kan hara ner till åtminstone en mil på 30 minuter. Mm. Så det ska inte vara något problem. Nej. Och det han erbjuder också, till skillnad från alla andra PTs...
Det är nu vi kommer in på världsrekordet.
Ja.
Med barnvagnen.
Han, alltså om man är föräldraledig så kan han ta ens barn och vagn och springa med när man springer bakom honom. Det är till och med så att om man inte har någon bra så här löparvagn så kan ens barn får ligga i hans världsrekordvagn.
Just det.
Och det här kostar 500 kronor för en timme.
Mm. Och det kan säga att det priset kommer snart gå upp. Så att nu är det bara
att
haka på.
Ja, här. För att så fort det är fullt så har jag sagt honom att då ska han höja priset. Ja.
Så det här är ju ett erbjudande alltså, som är lite för bra för att vara sant.
Ja, det är det. Och sen om man vill ha en månad så att man får träningsupplägg med all träning man ska göra, att han håller koll på en och att man får kommunicera med honom och få två träningstillfällen under en månad, så kostar det 2,5.
Det känns viktigt också att poängtera att vi får ingen katt på det här, utan det här gör vi för att vi älskar John.
Ja,
vi pratar om
vi älskar honom så jävla mycket.
Ja, du älskar honom jättemycket. Mm. Jag älskar honom alltså, lite mer på avstånd.
Jag ska åka till Valencia med honom och bo med honom.
Det ska inte jag göra till exempel. Men jag tycker väldigt mycket om honom.
Han är underbar. Mm. Hur kom jag in på det?
Nej, det var parenteser. Så jag tycker att vi behöver inte gå tillbaka parentesvägen. Nej. Utan vi bara fortsätter med Tibble gymnasium. Ja. Katarina.
Det som är speciellt som jag funderar på när jag står där på scenen på Tibble gymnasium. Till exempel ljudteknikern på Tibble gymnasium. Han är gammal elev. Så han står uppe vid mixerbordet och fixar.
Han har hört din föreläsning.
Ja, men han hörde ju den för 6 år sedan. Mm. Och alltså, när jag började föreläsa dem, vad sa vi, 2006, då var de 16 och det var 13 år sedan. Ja, men de är 29 nu, min första Tibble-kull. De är ju i princip jämnåriga med mig nu. Så att det har hänt en del och jag funderade också på så här, apropå då den här ljudteckningen som hörde mig för 6 år sedan. Finns det något skämt som jag drog då som han får höra igen? Så man kan liksom så här, känner igen det där någonstans ifrån. Liksom, om man skulle försöka göra... kol, vad heter den där kolmetoden, åldersbestämning?
Kol 14.
Kan man göra kol 14-metoden på min föreläsning och identifiera så här när...
Men det var det jag tyckte var så spännande, om det skulle vara så att det fanns något nedskrivet så man kunde se hur den hade förändrats genom tiderna. Alltså vad som, när exakt, vilket år rök den där kommentaren?
Ja, men det som är spännande, det som jag kanske ska lyssna på efter det här nu, det är att jag har spelat in den någon gång. Alltså jag spelade in den för kanske 5 år sedan och någon gång för kanske 3 år.
Det kommer ju inte hända att du lyssnar på det.
Jo, jag tror det. Men det har förändrats väldigt mycket bara sedan dess. Men dock så kan det vara så att något skämt, och det tror jag, är så jävla bra så att det har varit kvar säkert 10 år.
Men finns det någonting i den, alltså om vi pratar rent faktamässigt...
Som har blivit obsolet.
Ja, som har blivit, precis, har blivit en förlegad kunskap som, där något annat har kommit fram. Som du pratade om i början. Som
ja,
du,
så är det nog.
Nej, men, har du något exempel på det? För det tycker jag är spännande.
Nej, det finns ju ingenting som säger, det här är daterat, nu kan jag inte ha det längre, för det samhället har förändrats. Utan snarare att det har dykt upp saker som är väldigt, som känns viktiga. Som att jag börjar prata mycket om alltså jag började prata väldigt mycket om så här, samspel och samtycke och så här, kontext.
Just det.
Som en ny grej. Och då har andra saker jag fått stryka på foten. Som att jag hade en ganska så här, mer humoristisk grej om preventivmedel. Där, som var mest för att folk skulle skratta ihjäl sig. Och då kändes det viktigt att få in den här grejen om så här, kontext. Där jag pratar om att så här, det räcker inte den här kunskapen om att ett nej är ett nej. Utan så här, i vilken kontext saker och ting sker är minst lika viktigt. Att, så här, om man typ stoppar ner handen mellan någons ben på mattelektionen.
Och den säger nej.
Ja, precis, så respekterar man det. Så var ju det, så är det inte så att det var berömvärt.
Nej.
Men det finns andra sammanhang där det är jättebra att stoppa ner handen mellan någons ben. Men att det, ja, det känns som en viktig diskussion som har tillkommit.
Mm.
Men inte för att det andra var daterat riktigt. Men det jag funderar på så här, det är vem... Alltså snart har jag ju föreläst om de här sakerna i halva mitt liv. Alltså samma föreläsning som jag skrev då för halva mitt liv sen. Och sen har ju den förändrats och liksom blivit ny. Men ändå samma tema i halva mitt liv.
Hela mitt liv,
det är som,
i
du
hela
vet,
mitt liv. Det är Håkan Hallström.
Folk förr i tiden som började jobba på något snickeri och Unica-box. Och,
ja, finns en stor skillnad mot det, om jag får komma
in med
det. Alltså att om man jobbade på det här snickeriet, då gick man dit och så var man där
många
varje
fler
dag,
timmar,
hela
ja.
tiden.
Det är sant.
Du har ju, din sån här guldklockgrej är ju ändå väldigt kompatibelt med massa andra saker som du kan
kanske
göra
samtidigt. Men alltså,
men jag gillar det långa i det, och jag gillar att du, jag vill gärna att du fortsätter med
men
det hela
bara
livet.
Fortsätter, och det här ämnet som ändå liksom det här med sex och mansroll och sånt där. Vet du när jag började med det?
Ja, det vet jag.
Ja, det var när jag gick i
14.
Nian, när jag var 16.
Ja, 15 år.
Ja, 15 är precis. Och var med i den här näringsdepartementsutredning, vill män ha jämställdhet sånt där.
Mm. Så vill de det?
Ja, vissa. Mm. Men så att jag har ju liksom hållit på med samma grej i 20 år.
Mm.
Fast jag är 36. Alltså det är ju stört. Också med vår podd. Liksom hur länge ska den hålla på egentligen?
För alltid. Jag älskar det.
Men om man tittar på andra föräldrapoddar så är ju de så här... Poddylo, kommer du ihåg den?
Förlåt, jag skrattar. Nej, det gör jag verkligen inte. Förlåt, nu var det ett hånfullt skratt. Det var inte meningen. Men det kommer
verkligen...
Varför
började du skratta om för?
Poddylo. Jo, det vet jag. Det var ju Kitty och Per.
Ja.
Ja. Vet du, jag satte det.
Nej.
För att alla deras barn heter någonting med Lo.
Ja, precis.
Ja, så du hette podden också Poddylo. Nej, den kommer jag ihåg nu när du nämner det. För vi var ju gäster i den båda två.
Ja, just det. Och den startade strax efter oss, bara liksom några månader efter, tror jag. Och den fanns väl ungefär så länge som en podd, man kan förvänta sig att en podd ska finnas. Alltså det var inte så bara att de la ner den i förtiden, utan den fanns väl i ett år, kanske ett och ett halvt år. Mm. Det gick jättebra för den. Sen la den ner. Paolo och Hugo, de hade ju någon slags föräldrapodd också. Den hade vi också på ungefär ett och ett halvt år.
Mm.
Den har vi också, de har gästat oss och vi har sett dem i en coola podd. Och så här. De har lagt ner den, de har gått vidare, de hittar nya saker i livet. Eller ta, den här var jävligt bra, den lyssnade jag på mycket förra året fast den redan var nedlagd då. Faderskapstestet.
Med
Emanuel Karlsten och, nu har jag tappat hans namn, men en P3-profil.
Vi kan kalla honom för Andreas Ekström.
Mm, kanske det. Fan vad pinsamt. Rasmus heter han då. Öst någonting, Lund kanske. Den var jättebra föräldrapodd, men de känner väl så att nu har vi gjort det här, nu går vi vidare.
Mm.
Medan om jag börjar med någonting så... kan jag tydligen inte sluta. Jag bara fortsätter och fortsätter.
Fast det
där
är
fortsätter.
Verkligen intressant. Du har ju 1000 grejer som du börjar med och som du verkligen slutar med.
Men yrkesmässigt
här. Ja.
Om jag börjat med någonting yrkesmässigt, då har jag liksom fortsatt med det. Jag kan inte komma på något som jag gjort.
Nej, men där är det. Du har ju rört i samma härad.
Nej, för sig, förut så var jag ju kulturskribent. Jag skrev bokkrönikor och sånt där. Det har jag ju slutat med.
Ja.
Och jag skriver inte så mycket överhuvudtaget längre. Men ja,
Det är väl någonting vi många saknar, tror jag.
Jag undrar så här, om det är att jag är bara...
lat?
Ja, precis.
Eller?
Ja, men vad är din analys? Du är ju själv likadan, får man ju säga. Du har ju gjort samma sak.
Alltså,
du har ju inte gjort Bingo Royale sen 2006.
Nej, vilket det hade jag gärna gjort.
Ja, du hade det.
Ja, men där är ju så här... Det ligger
men då
inte
är ju du som jag.
Det ligger inte i mitt, var inte i mitt call, så att säga, att avgöra om det.
Du hade kunnat skicka ett mail en gång per år. Jag gör fortfarande Bingo Royale. Ska jag komma till just din skola och göra Bingo Royale i aulan?
Så är det. Lite som amerikanska talkshow-världen när de blir uppsagda att de åker på turné och gör det.
Ja.
När de, och så, ja. Så hade jag kunnat hålla på. Nej, alltså jag tror ju att du, om jag ska vara lite tuff, så tror jag att
det... Åh nej, gud, det vet jag inte om jag känner.
Så tror jag att det finns, att det finns en viss lathet och en viss form av konformism i att du fortsätter göra det här som du känner till och som du gör. Och sen så är det vissa grejer som är lite jobbigare, alltså som kräver mer av dig och som kanske är mer blotta strupenaktigt. Till exempel kulturskribent, vilket ju, ja, det är ju mer vara out there och vara skarp på ett annat sätt än att man tar sig liksom lite mer vatten över huvudet. Det är jobbigare, man måste tänka lite mer. Inte samma, att du kanske undviker det lite grann i ditt liv.
Jag tror jag rätt.
Men å andra sidan så är det, finns det ju också så, det finns ju inget som säger att man måste förändra världen med skarpa kulturanalyser.
Nej, för det, jag känner, alltså, det är en sån dubbel känsla när jag, nu var det ju bara, nu var det så, jag föreläst så lite, så nu är det bara liksom att det var som en stor jävla euforisk kick och superlycka och lyx. Men ibland när jag har föreläst mycket så har det ju varit en väldigt dubbelhet i att å ena sidan så här, fan vad bra jag är på det här, vad bra de mår av det, och att så här, det här känns som att jag gör någonting som på riktigt är bra.
Ja, alltså, och
så,
du mår bra av det.
Ja, men samtidigt känner jag så här, men gud, vem är jag som håller på och liksom gör det här som jag gjort så himla många gånger?
Ja,
alltså det, den dubbelheten.
Det finns,
så att jag blir lite trött på mig själv om jag, när jag gör det jättemycket.
Det finns tennisspelare. Alltså i tennis, då pratar man om talang ofta. Och då är det lite felaktigt, så tänker man att det är bollkänsla och att man är så här, är gudabenådad.
Just det.
Tekniskt. Och sen så är det till exempel nu, så finns det Nick Kyrgios, som är en gudabenådad spelare från Australien. Som, där alla säger så här, om han bara skulle få till det mentalt så skulle han vara bäst i världen. Han skulle slå alla för att han har den talangen. Finns en annan italienare som heter Fabio Fognini som är lite likadan. Men det som man missar då i hela det här resonemanget är ju att man gör sig själv en otjänst om man tror att talangen är att man är duktig på det, som man ska göra. Och jag tänker, där känner jag att du är ett lysande exempel på, alltså, någon som jag tror har liksom så här Torgny Lindgren talang vad det gäller skrivande till exempel. Men att du inte har Torgny Lindgrens psyke och mentalitet att liksom kunna utföra det.
Ja, du tror jag skulle kunna bli duktig på att skriva.
Du är jätteduktig på att skriva. Men frågan är om det är väsentligt om man inte har allt det andra också.
Man måste sitta där och göra sina timmar.
Jag får ju höra, nu är inte jag lika talangfull som du kanske när jag skriver, men jag får höra många, du borde ju skriva en bok.
Och du är oerhört talangfull,
ja,
skulle jag säga.
Och då känner jag så här, ja, det är liksom, det är en jävla grej att säga. Alltså att du borde skriva en bok. Alltså det är lite som så här, gud vad du är duktig på att hålla på med den här bollen. Du borde bli landslagsspelare eller proffs. Alltså det är liksom, det krävs ju, det finns ju här, talang är 10% och resten är liksom 90%.
Ja, nej, men så är det ju. Och jag menar, de journalister som blir mest alltså frilansjournalister som det går bäst för, det är inte nödvändigtvis de som är bäst på att skriva, utan det är
lika viktigt
att
nej.
Leverera i tid och att skriva en rubrik som är bra, så man inte slipper det som redaktör så här. Och sen så att du skriver en ingress, att liksom hela texten finns, men där.
Och att du vill, och viljan.
Ja,
alltså gud, vilja. Vad bra du funkar
jobb med. Hellre då att ta en sån än att ta någon som kanske levererar lite sent och glömde och göra en rubrik och så här.
Ja, men det är väl, alltså det är väl en, alltså inte leverera i tid och sånt, det är väl en sak, men jag menar mer viljan att faktiskt på riktigt vilja göra karriär, alltså som typskribent. Men där jag kan ju känna, jag vill ju läsa den här fresken som du ska skriva. Alltså den romanen, den skulle jag vilja läsa. Jag vet inte om det är någon som kommer hända, men det skulle vara kul att läsa den.
Ja, men jag ska skriva någonting. Men just nu så, fan vad jag längtar tillbaka till att föreläsa mer och att resa runt i landet och sitta på de här tågen. Och kanske sitta och skriva. Så ja, två grejer vill jag väl göra reklam för då, mig själv och John.
Ja, det var det, det var det jag tänkte, att det här var världens längsta sponsmeddelande. Ja. Och att du pratat om att du inte vill göra reklam på Instagram, men nu har du pratat om,
ja,
det
fan. Nej, men vet du, det var ju faktiskt inte så att jag tänkte att
jag
skulle göra reklam.
Jag
lovar.
Jag vet.
Det var bara att
jag tror ju aldrig sånt. Nej, men det var du är lite med traktor.
Jag häpnar lite över att jag hållit på med någonting så länge. Och sen så det här rörande i hur Katarina på Tibble och jag är lite skamsna inför varandra. Fast hon känner nog som, men för fan man, det är ju jättebra fortfarande. Och jag känner, Katarina är ju jättebra fortfarande. Så.
Ja, men ibland behöver man ju inte fixa saker som inte är trasiga ju.
Nej.
Alltså, man behöver inte, däremot så kanske i ditt fall att man kan slänga in någonting som är lite mer motstånd i den här mixen.
Och du menar i mitt totala yrkesliv, ja, men inte just i föreläsningarna. Ja. Utan de får evolvera så här som de gör.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Känner du till begreppet rephållare?
Aldrig hört.
Ja, det är ju en term i klättring. Alltså att den som håller i
det. Det är någonting som din syster Anna Edvard har på mycket med säkert då.
Ja, det måste hon ha gjort. Mm. Om hon klättrar sån friklättring. Jo, men det är det hon gör. Hon klättrar inte. Fast vi är väl samma sak om man klättrar vägg också. Att det är någon som ska
det hålla. Det är ju bouldra, då har man ju inga linor. Eller ledklättring, då har man rephållare säkert då.
Har du sett den här dokumentären om han som klättrar, friklättrar för det här berget i Yosemite? Alltså som är 3000 meter.
Nej, men jag har blivit tipsad om den. Vad heter den igen?
Jag kommer inte ihåg vad den heter. Nej, men jag skulle vilja se den. Mm. Alltså det är ju helt sjukt ju. Mm. 3000 jävla meter utan någon som helst skydds.
Ja, det är fruktansvärt.
Men det som han sa, för jag hörde en intervju med honom. Det som han pratade om det är så här. Man säger ju inte till någon sån här. Nu tar jag ett eget exempel i huvudet. Någon som packar kassler på ett rökeri till exempel som jag gjorde. Bara, hur kan du packa 10 ton på en timme. Det är ju helt sjukt. Så bara, ja, fast jag har gjort det här varje dag, hela tiden i 20 år. Det vore konstigt om jag inte kunde.
Samtidigt så om du missar att packa en kaster så kommer du inte dö.
Ja, men han menade då att så här, det här är ju det jag gör. Mm. Alltså det här är det jag kan. Alltså jag gör det här hela tiden. Alltså det är liksom inte, för mig är det inte, jag gör det inte här och tänker så här, jag kanske ramlar.
Utan skulle det liksom, du bli chockad om jag om ett år blir helt förälskad i klättring och sen så vill prata mycket om klättring, kanske blir kompis med någon klätterprofil och sen så pratar
gissa
om klättringen där. Och sen lägger upp klätterbilder.
Gissa.
Jag tror inte du skulle bli förvånad. Det känns som det finns potential för mig att fastna för klättring.
Ja, det känns som att det finns potential för dig att fastna för ganska mycket.
Mm-hmm. Knark.
Mm, ja, men det hoppas jag att du undviker. Hellre klättring då.
Mm.
Ja.
Rephållare.
Ja, rephållare, ja. Men det är också ett begrepp som är konstigt som jag inte har lärt mig på några av mina olika ADHD-kurser. För det där, nu är det veckans dampnyheter med Nisse. Jag undvikte det förra veckan.
Ja, men förra veckan sa du så här, jag vill inte prata om utbrott, jag vill inte prata om ADHD,
jag vill inte
prata om något som är mörkt.
Men nu är det veckans dampnyheter. Ja, men
det är i alla fall bra att det är en så ljus vignett.
Mm.
Solig.
Men då har jag nu fått lära mig av min kollega, min kompis menar jag, Hannes, som jag ändå tycker vi kan nämna för han brukar lyssna på podden. Han har ibland uppehåll och ibland lyssnar igen. Hannes Delling som nu har blivit värsta grävchefen på Svenska Dagbladet, vilket jag tycker
det är jävligt coolt för att man brukar ju om man lyssnar på så här dumma människor med Björn Hedensjö så, där, så förstår man att ofta de som blir chefer behöver de vara lite alfa-aktiga och sånt där. Och att de har bra grejer, de ser folk, men samtidigt så är de, kan de vara lite så här osköna som människor. Och att de börjar bete sig oskönt av att vara chef också. Det liksom föder någonting i dem. Men Hannes är ju så himla oalfa.
Ja.
Känns så här finurlig och blygsam och trevlig och tillbakadragen.
Mm.
Han har ju, alltså det känns härligt att en sån människa belönas med chefstitlar ju.
Ja, i lumpen fick jag lära mig att bakom en yta av osäkerhet döljer sig bakom en yta av säkerhet döljer sig oceaner av okunskap.
Mm.
Jag tycker Hannes är inverterad.
Mm.
Alltså bakom en yta av lite finurlig osäkerhet döljer sig oceaner av kunskap.
Så håll koll på Hannes Delling.
Ja, bra. Veckans tips. Veckans Instagrammer, ja, det kan jag inte säga. Nej, men det är inte veckans lyssnare. Om man nu ens lyssnar nu för tiden. Skitsamma. Han lärde mig helt plötsligt bara. Men har du hört talas om det här rephållare begreppet? Jag bara, what? Vad är det för någonting? Och det är alltså att man som förälder. Det här är inte bara för er som vill lyssna på veckans dampnyheter. Utan det här är någonting som man kan ta till sig som allt egentligen det här ADHD.
Mm.
Alltså att man uttalar. Inom, om man är i en parrelation och har barn. Det är en förutsättning för det här. Eller att man, ja, skitsamma, jag orkar inte alla olika eventualiteter. Om du och Sara...
Ja, då varför är det så heteronormativ? Jag hade väl lika gärna kunnat ha barn med en man.
Vi säger så här, du, jag tycker att det är helt okej okay med allting. Alltså vi säger att du och din lillebror får barn.
Ja.
Alltså jag är helt fine med det. Det är inget konstigt. Apropå det, måste jag säga, apropå det här med olika avarter och så här. Så min äldsta son, han har ju utvecklats till någon slags sån här ganska gammaldags gubbe som skämtar surgubbigt. För att olika såna här youtubers som han tittar på gör det. Han bara, pappa... Vet du att man kan, nu för tiden kan man tydligen identifiera sig som kylskåp.
Ja, det kändes lite 50-talist-doftande.
Ja. Att man kan, ja, man kan identifiera sig som vad som helst. Ja.
Så han kollar på Ulf Brunnberg på YouTube.
Ja, eller jag tror att det är olika 19-åriga youtubers som okay. snackar sådär. Ja. Vilket ju känns, där måste du göra en insats, mannen, när du
åker
ut och föreläser.
Jag åker ut till hans skola direkt.
De har inte sett Billy Elliot.
Nej, det känns inte så.
Men så det gav ju annars en upphov till ganska intressant diskussion ju. Mm. Vilket var ganska kul. Men det är roligt att man till och med hemma måste kämpa mot den här gubbmaffian. Från sin 9-åriga son.
Ja. Jo, säg att jag och min bror...
Ni säger att ni har barn då.
Nej, vi kan ta Sara med.
Vi tar det. Ligger nära ett lands.
Exakt.
Ja. Och så är det morgon. Och sen så är det ju, jag tror att det här kanske är någonting som ni sysslar med redan, eller ni har gjort i alla fall. Hur som helst, man säger att nu är det jag som är rephållare. Nu är det jag som sköter, och det betyder att man sköter allting med barnen. Alla tillsägelser, allt liksom, hålla på med barnen. Och då får den andra inte lägga sig i, vilket är viktigt. Mm. Så att då är man liksom entledigad fast man är ändå närvarande. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att det är, och i mitt och Lis fall så är det här exceptionellt bra eftersom barnen, när vi är alla fyra så vänder de sig till henne och det är hon som är grejen. Men om vi då har uttalat redan innan att det är jag som är rephållare, då kan de vända sig till henne, men då får hon inte heller lägga sig i, vilket är väldigt nyttig träning för henne att inte behöva hålla
men
på.
Men det känns som att det är svårt rent praktiskt. Men vad säger hon då? Om du är rephållare?
Mm. Prata med pappa.
Och då säger jag bara prata med
pappa. Fråga pappa.
Mm.
Jag måste bädda sängen här. Jag måste fixa med frukosten. Du får prata med pappa. Alltså, så. Och, men det är också så här, just med mannen då. Så är det ju, alltså den som är, ska få igång honom och få iväg honom till skolan.
Mm.
Är ju då jag. Alltså att det är uttalat trots att Li är närvarande.
Och hur avgör ni vem som tar...
Ja, men nu har det varit att... Jag pratade faktiskt med Liv, vi åkte tunnelbana hit tillsammans. Alltså hur har vi gjort det här? Och de har sagt, men du har ju varit rephållare nu senaste veckan. Alltså över hela linjen.
Fick du bonger då, som det kallas i vissa kulturer?
Ja.
Ja. Det är ganska härligt att bli sedd på det sättet.
Ja, men och det var, och det som har hänt då är att
snyggt
jag...
Snyggt klädd också.
Ja, tack. Jag har ju... Vi pratade ju för 2 veckor sedan om att jag tappat självförtroendet lite grann som pappa. Att jag bara så här, det här med ADHD-diagnosen, ställa krav. När ska ställa krav, när ska inte ställa krav? Och vad, jag vet att du kommer, jag kan tisa lite med att du snart kommer lista olika saker som du tycker att barn ska klara
eventuellt,
av.
Det kan bli lite långt. Så kan det bli nästa vecka.
Det kan bli nästa vecka, vi får se. Det blir spännande i alla fall. Men vilka krav man kan ställa på sitt barn då.
Mm.
Speciellt då om de har en diagnos. Men då har jag nu bestämt för att testa lite.
Mm.
Alltså ställa lite krav. Alltså inte bara så här... Och jag förstår att det är jobbigt att gå upp på morgonen och jag ska hjälpa dig här. Kom så ska jag leda dig till bordet och hit och dit. Alltså jag har varit lite mer sådär, nu får du faktiskt skärpa dig. Kom nu, lägg undan mobilen. Vad vill du ha på dig? Jag kan hjälpa dig att lägga fram kläder. Alltså det kan sträcka mig till liksom. Eller ska jag lägga fram kläder? Eller kom nu får du faktiskt komma och sådär. Och jag upplever att det har... Nu ska man ju verkligen inte ropa hej för att det bara gått en vecka och hans humör pendlar lite upp och ner. Men jag upplever att det har varit ganska mycket enklare.
Mm.
Alltså att det liksom är, det har blivit lite tydligare. Och att jag kan säga saker som så här, hörru, nu är det lite stressigt här hemma så nu får du gå själv till bussen. Ingen kan följa dig idag. Ja, okej, pappa. Och att det liksom, att det känns som att det faktiskt har funkat lite grann.
Mm.
Och det är ju jäkligt härligt. Och
det är ju lite så här... rätt till din gamla struckade stil.
Ja, fast jag tror att det är väl så här att man ska ha den här struckade stilen, men jag ska ha all den klokskap och visdom som, och ödmjukhet som jag har fått på vägen.
Struckad med kärlek och ömhet.
Ja, förut var jag mer struckad.
Ja.
Men ibland går det ju inte.
Nej.
Alltså som, det, själva, nej, så här var det. Själva upprinnelsen till det här var för torsdagen för 2 veckor sedan när vi spelade in. Var det den?
Nej, för en vecka sedan var det.
Var det? en vecka sedan spelade vi in inte veckans dampnyheter.
Nej, precis. Men det var för att du precis hade varit med om någonting som just, du nu ska berätta.
Just det. Det var själva upprinnelsen till att jag...
hade ont i knogarna och var liksom såg rufsig ut i
det håret. Det var den dagen jag också fick lära mig begreppet rephållare.
Okay.
Senare samma dag. Det var för att den morgonen, då var det, hade vi båda då sprungit på alla bollar, jag och Li. Och vi hade skapat goda cirklar och varit liksom tillmötesgående. Men mannen var helt omöjlig. Och då slutade det hela med att Li började grina och gick in och rasade i sovrummet.
Och gick inte till jobbet den dagen.
Nej, och sjukskrev sig. Mm. Jag, efter att hon hade kört mannen i skolan, för hon fick köra någon bil. Jag fick ett utbrott i hallen och slog... med knogen i våra garderobsdörrar i hallen som var gjorda av någon slags tunn masonit. Så jag gjorde ett stort hål i masonitdörren.
Det är ingen superharmonisk morgon.
Det var inte jättebra morgon. Och då var det väl så här att vi var hemma då, jobbade hemma 2 dagar. Vi tänkte så här, gud, så här kan vi inte ha det. Vi måste göra någonting åt det här. Och sen fick jag höra det här begreppet rephållare och har testat det och nu känns det mycket bättre. Det hjälpte ju inte när jag skulle kontakta vår fastighetsskötare för att han skulle komma och laga.
Nej, men du fick dörren. Berätta för honom som det var.
Det kändes ganska rimligt. Hur hade du gjort den grejen? För jag la ju upp det på Instagram, ett sms till honom. Där jag sa, för att han skulle komma och fixa en annan grej. Då sa jag, förresten...
Jag vet inte fan vad jag hade gjort.
Förresten såg du också att jag hade felanmält. För jag hade felanmält via hemsidan en garderobsdörr.
Mm.
Och då var jag ändå tvungen att förekomma liksom, och säga så här, ja, jag... fick ett utbrott på min son. Jag blev lite galen i hallen. Han kom ju alltid för sent!
Mm. Ja, det var
ju skönt. Jag gjorde en smiley. Och då svarade han med smiley. Ha, ha, ha.
Men du tror inte han gjorde någon sån här orosanmälan?
Får vi väl se. Det får framtiden utvisa. Nej, men så att det... Och det blir... Alltså sånt blir ju extra... När man då haft en jobb imorgon. Och sen så kommer hem och möts av... Att det är ett stort hål. Mm. Som en påminnelse om... det här misslyckandet som man har faktiskt har man har fallit igenom så att säga. Och där är det som ett monument över ens misslyckande. Mm. Precis som också när man kommer in genom.
Du kanske borde vara kvar där då. Och så skriver du rephållare under. Rephållare, frågetecken, utropstecken.
Det roliga var att jag och Li pratade inte om det.
Nej.
Jag skickade ett sms bara där jag skrev så här, jag har felanmält dörren. Alltså bara så att det liksom är så. Men sen, och sen så hade jag hängt upp en fjällrävenjacka för. Alltså på, ja, ja. Liksom på dörren så att det inte skulle synas. Mm. Sen när jag kom hem då hade hon hängt upp en av sina snygga kappor. Hon hade bytt ut min lite mer fula. För att det, alltså estetiskt hade hon vissa andra. Mm. Så att nu hänger en fin kappa där.
Och kommer den bytas ut och kommer det kosta mycket pengar?
Det här har jag ingen aning om. Han ska ju komma hem till oss. Alltså vi speak tror jag han är hemma hos oss.
Okay.
Så han får väl ställa en diagnos och återkomma i ärendet.
Men jag
kan tänka mig, nu kanske jag är fördomsfull. Farsta, hus från 50-talet, hyreslägenhet. Masonitdörrar, det känns som att det kan vara så att sånt har hänt förut.
Men det kan också vara rätt svårt att få tag i, känner jag.
Masonit?
Ja, en viss typ av 50-tals masonitgarderobsdörr.
Ja.
Görs väl inte hela tiden.
Nej, men vi får se.
Men någonting som jag tänker på här då, många av våra lyssnare har ju yngre barn.
Då kan man med fördel använda dem som tillhygge när man slår i dörren om man inte vill skada sina egna knogar.
Och som inte är diagnostiserade och som för de flesta aldrig kommer få någon diagnos. Mm. Utan de är bara helt normalt störda. Och då minns jag det som att man hittar någon metod. Alltså för att livet är ju kris och panik. Till exempel man ska söva ett barn. Det funkar inte. Alltså jag stod ju och vaggade barn i famnen och sjöng trollmor i liksom 48 minuter mitt
tända på lampan i köket och under fläkten är ju en sån här klassiker som folk gör.
Just det. Men det som jag minns är att man prövar allt, man hittar en metod och sen så blir man så jävla glad för den funkar. Och så funkar den i 2 veckor och så märker man att det funkar sämre och sämre så får man hitta någon ny metod. Och att det var också lite grann min så här föräldraskapsfilosofi. Istället för så här fasta metoder som fanns, olika sömnkurer och sova hela natten, kuren och såna saker, så var min metod följsamhetsmetoden.
Just det.
Att försöka liksom hitta vad som funkade i stunden och vara lite lyhörd.
Mm.
Och det känns ju som att det har ett nära släktskap med det som du håller på med nu.
Mm, det är ju någonting som vissa har naturligt, jag har fått lära mig the hard way alltså. Så är det ju.
Ja, och det som är jobbigt med det är att du, risken är ju att man hittar då så här, ja men fan nu funkar trollmor och vagga i famnen. Då vill man berätta för hela världen. Hörrni, man vill ställa sig i lekplatsen med de 1 månad yngre barn. Pröva det här med trollmor och vagga. Som kanske man får dem med på det, man kanske skriver en bok och allting om det, som bara, oj, det funkade liksom i en och en halv vecka.
Just det.
Och det är väl samma sak med det här som du är uppe i nu, man vill att det alltid ska funka.
Ja, men det kommer inte göra.
Nej, det är det som är risken liksom.
Sen så är det också att det ställer ju, jag märkte bara igår kväll, alltså då helt plötsligt så kände jag att lite, kände mig lite energilös. Och jag orkade inte vara liksom on top of things. Och då tappar man ju genast momentum. Alltså man måste ju vara på tårna hela tiden. För då var det, ja men såhär, då sa jag liksom, kan du inte bara gå och borsta tänderna och lägga i sängen så kommer jag. Men det funkar liksom inte alls.
Nej.
Alltså då, det slutade med att jag låg och kollade på olika sådana, du vet när det dyker upp på Facebook, sådana Britain Got Talent-filmer. Så bara fortsatte jag kolla på olika sådana här olika talangprogram från runt om i världen istället för att ta hand om honom.
Och det var inte den bästa sättet att lägga.
Nej, för då la Jojo och vaknade då till, kom upp och sa, men vad gör mannen här? Jag vet inte vad jag håller på med. Och så tog hon och la mannen istället. Då var jag ju inte så mycket on top of things.
Nej, vem var rephållare då?
Nej, då blev ju Li rephållare. Fast då var det outtalat.
Ja.
Jag gav henne inte repet. Jag hade bara släppt repet och hon såg att det låg på marken och tog upp det.
Men jag brottas med det här mycket, så här, vilka krav man ska ställa på morgonen.
Kommer vi hinna med det nu?
Ja.
Bra.
Nej, men vi måste det, för att det har ju så mycket med det här att göra.
Eller?
Och det här är ju verkligen inte ADHD-specifikt.
Nej. Veckans dampnyhet är det här med avslutet. Nu över till vädret.
Ja, precis. Nej, men jag har ju ett 9-årigt barn som...
Va?
Ja, det är sant. Hon klarar ju i princip allt själv. Alltså om man tar samman alla saker som hon har klarat själv i sitt liv, och det är samma sak med Manne, så är det ju liksom enorma saker som hon har klarat. Hon har lagat fantastisk mat, hon har gått hem från skolan, tagit sig till träningar och skrivit invecklade sms och medlat i konflikter och valt ut
kompetent
outfits. Ja, kommit på att idag ska jag ha ullunderställ för att jag frös lite igår när jag var ute. Sådana saker.
Det var ju det värsta hittills. Det var ju otroligt.
Ja, det hände faktiskt bara häromdagen. Det var jättebra. Så då tänker jag ju att då kanske hon ska klara saker och ting själv. Men sen så märker jag att på morgonen så är jag så jävla rädd att lugnet ska brytas mot någonting annat. Så att jag curlar hjärnet.
Ja.
Till exempel så kan... Iris har blivit ganska duktig på morgonen. Förut kunde det verkligen vara kaosmorgon. Att man behövde liksom göra allt åt henne. Och att hon, alltså det blev någon slags panik. Och att det var svårt att få iväg henne sådär. För något år sedan. Men nu är hon bra. Men däremot kan det vara så att hon kommer ner och har klätt sig. Och sen har hon inga strumpor på sig. Alltså hon missade den detaljen. Båda mina barn hatar ju strumpor.
Då slår du hål i dörren.
Då slår jag hål i dörren direkt. Nej, men då kan ju jag gå upp till övervåningen och hämta strumpor till henne och gå ner med dem.
Mm.
Antingen att jag bara gör det direkt av mig själv. Eller att jag säger, Iris, du behöver strumpor också. Och hon säger, kan du gå upp och hämta strumpor åt mig? Och så,
självklart.
Så gör jag det bara.
Yes, madam.
Ja. Och det är ju, och då blir det ju en bra morgon. Men det är ju också, tycker jag, lite sjukt att jag går hem till strumpor åt henne.
Ja. Jag tycker inte det.
Du tycker inte att det är sjukt? Det är inte.
Jag tycker hon har varit jätteduktig och smutsat på sig allting. Kommit ner.
Ja.
Men kommer du ställa... Jag vill ha den här listan. Jag vill ha olika grejer.
Ja, du ska få hjälpa mig att fylla
inte,
på den.
Du behöver inte ställa krav på att de sätter på sig strumporna själv.
Okej, för det var första. Ja. Hämta strumpor. Det tycker
nej.
Du, nej.
Nej.
Och sen med Rut så är det så här... Hon säger ju ofta så här, välj kläder åt mig.
Mm.
Hon är 6 år kan jag säga.
Mm.
Och då, det gör jag med nöje, med glädje.
Det är kul.
Ja, det vet jag fan om det är så kul. Men då väljer hon outfit. Då
kan jag kan tycka det är roligt med Jojo och så här, tänka lite så här, men den här tröjan och de här brallorna, det kan vara fint.
Ja, men jag väljer ut snyggare, men jag har också mina favoriter.
Ja.
Och, då, och vissa grejer, vissa favoriter delar inte hon. Och hon hatar när jag väljer jeans. Jag vill att hon ska ha jeans.
Jag med.
För att...
Jag fick ju ett par... jag fick ett par från Polon Pyret som jag är väldigt nöjd med.
Ja,
med resår i midjan och mudd ner till.
Det fina med jeans är att en sån här höstdag, då behöver, om det är torrt ute, behöver man inte överdragsbrallor.
Exakt.
Annars har Rut ofta strumpbyxor eller tight som hon föredrar.
Får jag fortsätta med alltså, prata
med
om...
och pyret.
Ja, alltså, en annan grej som jag har gjort nu. Ja. Alltså apropå, för att jag har ju deras skalkläder. Ja. Skaljacka och skalbyxor. Och nu har det
till
slutat
barnen.
Med, ja, och nu har det slutat med att jag har tagit hem galonkläderna från förskolan. För det finns ju någonting med förskolepersonal och galonkläder. Mm. Har de galonkläder, då sätter de på dem när de ska ut i höstrusket. Fast de har de här jättebra avancerade skalkläderna som ju klarar vätan minst lika bra.
Ja, det är jättedumt. Som,
så att nu har det slutat med att jag sa så här, hörni, jag tar hem de här, för att de här kläderna som man har, de funkar precis lika bra.
Det tycker jag var bra gjort.
Ja,
och jag ska göra samma sak. Ja. Det var faktiskt Rut sa i morse att vi tar hem galonkläderna.
Ja, för det är,
dock så får
galonkläder
de,
tycker jag jättebra när de är så här ett och ett halvt och sitter ner mycket i sandlådan och bara sitter och håller på. Då kan det vara en liten galon. Men annars
på skolan också får de tydligen välja kläder själva. Och då, så där är det mer att Rut har insett att hon aldrig väljer galonkläderna. Som hänger. Men, ja, men det problemet är att Rut då liksom kör med mig ganska hårt. Att hon vill att jag ska välja, men samtidigt har hon väldigt bestämda preferenser.
Ja,
så
men
att jag
det är en annan sak.
Plocka ut liksom, så här, tre gånger får jag plocka ut.
Nej, då tycker jag du ska säga, antingen är jag som väljer eller så är du som väljer.
Ja. Ja, bra. För jag har skrivit en punkt där, välja kläder. Och nu, Iris, hon väljer ju att sätta på sig kläder själva. Men vad tycker du med en nioåring då? Så, det hade ju kunnat vara så att hon hade liksom sagt att välj kläder till mig eller jag vill inte.
Jag tycker det är helt okej. Alltså, jag tycker det är helt okej att det liksom är att du väljer kläder till nioåring också.
För här får man tänka också att det här är ju saker som hon klarar. Alltså om vi tänker att imorgon så tröttnar hon på välja kläder.
Ja, det, och då är det väl liksom så här... Om de klarar det. Mm. Alltså det är skillnad om det är så här en färdighet som man måste lära sig, tänker jag. Alltså så här, då kanske det är bra att hon väljer själv. Men hon kan ju det. Det här är ju någonting som hon gör.
Ja, så du tänker att hon har redan lärt sig, så jag behöver inte lära henne det. Så då kan jag...
Ja, men om det är så här att du tycker att det på riktigt tar för mycket tid och är jobbigt för dig. Mm. Då ska du väl säga... Nej, då får du vara ärlig med dig. Du, jag orkar inte, jag hinner inte. Du får välja själv.
En annan sak som jag vill ta upp, utan att nämna några detaljer... det är hjälpa till efter toabesök. Det är någonting som mina barn upp till chockerande hög ålder har gärna tagit hjälp med.
Just det.
Ibland, kanske yngre åldrar, för att de har tvivlat på sin egen skicklighet.
Just
det.
Det
är svårt att kontrollera själv hur rent det blir.
Ja.
Så att de har misstänkt själva att de inte är superduktiga på det.
Ja.
Men också, tror jag, av lättja.
Av lättja.
Att man sitter och kollar på YouTube på toaletten. Så sitter man en timme och bara, fan,
färdig!
Nu är jag trött på liksom att kladda i rumpan. Så att du ropar pappa. Så kan jag bara fortsätta kolla
på YouTube.
Men jag
tycker samma sak där, att det är så här, att de är så på stora så att du kan ju också så här... Jag tror att du fixar det själv och det är inte jätteroligt för mig att hålla på. Alltså
nej.
Jag har ju börjat med, jag försöker inte skamma honom för mycket, men det är ju fortfarande så. Jojo bajsar är fortfarande i blöja. Det är ju liksom, det är ju never ending grej.
Inte skamma honom för mycket, du skammar bara lite grann.
Ja, men jag kan säga, alltså så här, Joel, snart tycker jag ändå att vi kan börja försöka gå på toaletten, för att det inte är så här, jag tycker inte att det här är jätteroligt att hålla på och byta blöja på dig. Men
har han det på förskolan också nu då?
Han bajsar aldrig på dagis. Nej. Eller på förskolan. Jag pratade faktiskt med dem om det igår på utvecklingssamtalet, att de kan hålla lite utkik. Men det gör han till och med inte. Och det är alltid när jag hämtar honom så kommer vi hem, så vill han ha blöja, gå in på sitt rum och leka med sina bilar eller vad det nu är, och bajsa. Och så håller han på länge också. Alltså det är ju någonting, han har ju något med det där. Därför vill jag ju inte psyka för mycket kring det. Jag tänker att det kommer lossna av sig själv. För nu vet han ju, han kan ju säga så här, jag tycker att det är mycket lättare här än på toa. Alltså det liksom är, och då tänker jag också med det här med hur han sitter. För när han bajsar liksom i blöjan, då sitter han ju liksom ihop sjunken. Alltså så här, som en liten köttbulle. Att det verkligen blir den här naturliga tarm, utan att gå in på något alger. Men han sitter i toan, då sitter han ju liksom lite upprätt och det är svårt att liksom trycka och sådär. Så jag tror det är mycket lättare för honom.
Jag skulle säga att thailändsk toalett, man sitter på huk över ett hål.
Verkligen. Jag kan borra ett litet hål ner till grannen i hans rum. Och så kan jag mässa med fastighetsskötaren. Hörru, nu har det hänt en konstig grej. Alltså min son, han bajsar ju. Så att nu har jag borrat ett hål ner till grannen och de har börjat klaga för att han bajsar ner till dem.
En annan grej, det är...
Gud vad du inte tog emot det där.
Förlåt.
Inom situationstänket. Skämtet.
Jag vill inte skratta för höger, för jag vill lämna plats åt våra lyssnare att skratta. Alltså så att det är deras skratt som är...
Det sämsta bortförklaringen
hittills. Ja, det var för att jag läste på... Jag lyssnade skitdåligt. Alltså jag skäms. Ja. Det var fan riktigt illa.
Ja.
Vilken värdelös medpoddare idag. Att hålla koll på vad man ska göra under dagen. Liksom läxor, gympa, saker som... när ska man hålla koll, ska barnen hålla koll på det själv eller ska den vuxna hålla koll på det?
Ja, där tänker jag att barnen, att de är väldigt små och att det där är jobbigt för en vuxen att hålla koll på. Så
jag har börjat, det där tycker jag fungerar bra. Då frågar jag Iris här, för jag har fel på min telefon så jag kan inte ladda ner den appen där allt står om hennes skola. Så att jag är väldigt dysfunktionell som vuxen. Så jag frågar henne så här, har du någonting idag?
Ja, men någon grej? Så kan jag göra med mannen.
Alltså, och då, kan hon, då säger hon om man har gympa eller sådär.
Ofta så packas hans väska av någon vuxen.
Och då ska jag säga det också, att jag packar hennes gympapåse efter att hon har sagt att hon har gympa. Mm. Det är också lite curling, för det skulle hon faktiskt kunna fixa själv såklart.
Men jag tycker att det är viktigt att alltså, när man har packat gympaväskan att det är så här, har du koll på att allt är med? Så att han tänker efter själv. Så här, är mina nycklar med? Smart. Är busskortet med? Har jag gympapåsarna? Har jag vilka böcker behöver jag idag? Och så, och så, liksom, så att det ändå är att han ändå får tänka lite själv. För att oftast så kommer han ihåg saker. Han har en egenhet som vi tycker är mest störda jag vet. Det är att han har med sig, de har ju iPads i skolan.
Och
så,
mm,
har
det också.
Så har de sådana hörlurar som de ska ta med hemifrån. Varje dag envisas med att plocka ut hörlurarna ur väskan och lägga dem på en hylla i sitt rum. Mm. Så att han varje dag måste komma ihåg och stoppa ner. För han, vi har ju 1 miljard sådana iPod-hörlurar hemma. Mm. Alltså jag skojar inte. Det är hur många som helst.
Och 1 miljard, alltså det kanske inte är ett skämt, men det är en överdrift.
Ja. Och jag fick ju, nu fick jag ett par nya till min senaste telefon. Så att de, du vet, när man får en ny iPhone, då ligger de ju speciellt ihopsnurrade på ett speciellt sätt. Och då säger jag så här, vill du ha dem här? Åh, får jag dem? Fan fräscht! Så då är det viktigt för honom.
Han pratar verkligen det där gamla farsetugget.
då vill han ha precis de hörlurarna, fast de är ju identiska med alla andra.
Ja.
Och sen så vill han ju liksom ta upp dem i väskan, ha dem i sitt rum och ingen annan får röra dem. Fast det är helt, jag tror att de har bytts ut. Under, alltså jag tror inte att det är samma som man hade från början. Men det där är ju också en jobbig grej att komma ihåg varje dag. Packa ner klart i väskan. Ja.
Nej, men för att jag tycker att det är en fungerande modell. Att jag frågar, har du någonting? Hon säger, gympa, jag packar. Dock så...
Men har du koll på? För att det är ju så här, du lägger över på henne det här att faktiskt ha koll på allting. Det skulle ju kunna vara så att de skulle åka på en utflykt och du inte har koll på det. För att ja, du inte har den där appen.
Ja, men det har inte hänt hittills. Alltså hon har bra koll. Typ så här, ja, idag har vi skoljoggen.
Men då ställer du jättehöga krav på henne ju.
Tycker du?
Ja, där, i det fallet gör det.
Men hon blir inte stressad av det. Så jag tror inte hon upplever det som höga krav. Utan hon har lite bättre koll.
Nej, men det är ju jobbigt om det är så att hon faktiskt missar någonting någon gång. Det är ju kanske bra om du fixar den här appen, tänker jag.
Ja, jo, men det ska jag. Jag ska fixa mobilen.
Det är krav jag ställer på dig.
Okej, men däremot så känner jag så att lite dåligt av mig kanske att hon inte får lära sig så mycket om att packa väskor ju.
Men det där är ju så här som, du vet, städa sitt rum eller såna här saker som att man får lära sig. Det är viktigt att kunna. När man väl sen någon gång har ett eget, då kommer man ju fatta att man måste städa. Jag tror inte att det är så här... Alltså det är ingen liksom... brain surgery och städat rum.
Nej. Däremot kan man ju säga så här att...
Är det där min som låter?
Ja, det är det.
Ja, det är ett larm.
Ja,
kul. Att jag ska hämta min rock som är på service, eller vad heter det?
På service, ja.
Ja, men vad heter det då?
Kemtvätt kanske.
Ja, och eller skräddare. Lite skräddare och kem. Så.
Nej, men en annan sak, det är fixa frukost själv.
Mm.
Nu är det ofta Sara som har morgonen, men annars så... Och hon gör frukost i barn. Jag gör också frukost i barn. Fråga vad de vill ha och ta fram det.
Ja, men det gör jag också. Ja. Gud, ja.
Ja, men det man kan säga är väl så här att å ena sidan så är det ju det överordnade målet för mig, det är att ha en bra morgon som då man inte skriker på varandra eller är stressad. Så därför gör jag på de här sätten att jag gör det mesta åt mina barn. Å andra sidan så är det ju så att
det blir jättebra.
Ja, men å andra sidan så är det ju så här att det är bra att känna en plikt känsla för vissa saker.
Du får tänka att när barnen är i skolan, vet du hur många mackor hon brer på lunchen? Vet du hur mycket hon fixar? Alltså, hon gör ju hur mycket som helst.
Ja, hon har en hård arbetsdag där liksom.
Ja, verkligen. Och så här...
Så kan man tänka på att jag har ju väldigt mycket mer slapp tillvaro än vad hon har.
Otroligt. Alltså skolan är ju, jag skulle säga att skolan, faktiskt även folk som har mer högpresterande yrken än vad du och jag har ju en ganska mycket mer inrutad och enkel tillvaro än ett skolbarn. Som liksom ska slussas runt mellan olika saker och det är 1000 olika saker varje dag.
Iris dag idag, det är att hon börjar 10:08 och då har hon lektioner i hela dagen förstås. Och sen så har hon läxförhör i engelska idag med glosor och meningar. Och sen så ska hon gå till kören som börjar kvart eller som börjar 4. Sen 4 till 5 har hon kör. Men 5 redan, hon måste gå lite tidigare för 5 till 7 på eftermiddagen kvällen har hon cheerleading.
Det är ju sjukt mycket mer.
Så hon har ett program från 10:08 till 19.
Då tycker jag att det är okej att du brer henne.
Ja, man tänker på fan, jag ska fan göra, jag ska göra allt.
Ja, det är inte överdrivet. Men jag tycker alltså krav man kan ställa. Jag tycker kanske det här fixa efter toan. Det kan vara en sån här grej som man kanske kan.
Mm. Men sen också så här att det ibland blir det ju speciellt. Nästa fredag har jag någon grej, så då måste hon... Alltså, jag måste åka tidigt med Rut till och lämna henne för att åka iväg på en grej. Och då får Iris vakna själv och gå till skolan själv för Sara på någon kurs.
Ja, det är ju typ exempel på att hon då får faktiskt ta ansvar själv och göra det.
Ja. Så när man måste så måste man.
Ja.
Och då kan man ju se till att inte vara hemma, så man slipper bråk och slå i dörrar och sånt där.
Ja.
Då kan man bara sticka ifrån. Det är ju mitt klassiska knep, att bara gå hemifrån. Ja. Vad har hänt med det förresten? Nu är du rephållare på morgonen, men förut så gick ju du iväg tidigt. Och...
Ja, men det är slappt. Alltså ja. Det har inte riktigt funnits behov för det just nu, från min sida. Utan det är väl mer, jag kör på nu bara.
Mm.
Och det har inga problem med det. Och jag tror att det är bra.
Vilket långt avsnitt det blev då.
Ja, det blev jättelångt.
Hoppas att ni uppskattade det lika mycket som vi gjorde.
Mm, det var jättekul för oss. Glöm inte också utvecklingssamtalet på torsdag.
Glöm inte mina föreläsningar och Johns PT-timmar.
Ja, jag vill också göra reklam för någonting. Jag kan inte komma på något.
Gör reklam för något.
Men jag har ingenting. Glöm inte mig.
Glöm inte Nisse nu.
Nej. Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.